vi sjöng ju här alldeles nyss en sång om den heliga ande. Och det är ju faktiskt på det här sättet, och det tänker man inte på, att för att förstå vad försoningen är, vad förstå vad uppståndelse är, så måste man ha tagit emot den heliga ande. Det går inte annars. Det blir bara konstiga teorier av alltihopa. Det sitter i huvudet, men det sitter inte i hjärtat. Så att heliga ande är faktiskt nödvändigt för att vi ska kunna leva ett kristet liv överhuvudtaget. Annars blir det ingenting av det hela. Man kanske kan lösa någonting om man kan lite grann ur Bibeln i ett korsord, men mer blir det inte. Det måste bli ett liv också på det sättet. Och heliga ande är livgivaren. Jag tänkte komma in på det här lite grann med det här med försoningen och korset. Jag tänkte vi skulle gå till Matteusevangeliet. Matteusevangeliet. Och ifrån den 45:e versen. I kapitel 27. Det var en bra fråga. Var är han nu någonstans? Kapitel 27 i vers 45. Det är så att hela det här korsfästelsen, det är egentligen ett stort spektakel som romarna hade. Därför att om judarna skulle avrättat honom, då skulle man ha stenat honom till döds. För det var det sätt de gjorde. Men det fick de inte göra av den mycket enkla anledningen att de var ockuperade av romarna. Fast de gjorde ju så med Stefanus. Det var ett justitiemord, va? Den första martyren. Den stenade de till döds utan att fråga romarna. Och romarna, kan jag säga, brydde inte så mycket om det heller. För att det var inte deras intresse. Och det här är ett... det som är det intressanta, det är att skapelsens krona, alltså människan, korsfäster sin egen skapare. Det var så sker. Alltså människan som är skapad i Guds avbild för att ära och prisa honom. Hela mänskligheten korsfäster sin egen herre. Det är ett något fruktansvärt egentligen. Och hur annars blir korset, talet om korset och så vidare, det blir bara förvirringar. Om inte den heliga ande får, genom Guds ord, får upplysa oss om vad försoningen och korset innebär. Det är oerhört viktigt för oss kristna att ta emot den heliga ande, så att vi blir pånyttfödda och förstår vad allt det här handlar om. Annars blir det ingenting av någonting. Och då står det så här. I före där så hade de ju delat upp hans kläder. De hade tagit där, alltså kläderna, och delat upp. Och det är ju ganska, det tänker vi inte på så mycket, va? Men det är faktiskt så att Jesus korsfäst naken. Han har inga kläder på sig. Varför har han inga kläder på sig? För de tog hans kläder, står det, och så kastade de lott och så tog de kläderna och delade upp mellan sig. Nu har ju konsten och sådär, de har gjort att Jesus har, om man har ett sånt där, han sitter på, då har man ju alltså att han inte är naken, va? Men han var faktiskt. Ja. Så gjorde romarna, därför att vi, alltså det skulle ha total skam, därför korsfäste man de nakna människorna. Och varför hänger frälsaren naken? Därför han tog på sig din och min skam. Han bär hela världens skam, hela mänsklighetens skam på korsets trä. Och det är det här som är det helt, jag behöver inte leva i skam längre. Den är bruten i mitt liv. Därför att han hänger där naken. Han som älskar mig mer än jag kan tro och förstå. Och inte nog med detta, han bär hela världens skuld också. Därför han utstår det mest helvetiska kval. Han till och med före, innan i Getsemane i trädgården i Lukas evangeliet, så svettas han blod. när han ber. Varför det? Jo, det är för att han bär hela världens skuld på sig. Hela mänsklighetens skuld på sig. Alltså det är ju helt oerhört det här. Alltså. Och allt detta förkastelse. Det finns så många människor idag som säger att de förkastar och lever med skuld och skam. Och så. Ja, men snälla, det är ju brutet på korset. I Jesus Kristus, va? Det är ju brutet allt skuld och skam. Jag möter till och med många kristna som säger att man borde göra mer. Ja, men gör det då. Det är bara att sätta igång. Om man nu har dålig samvets kvar för det så kan man väl göra det då. Men jag har faktiskt ingen samvets kvar. Min skuld är betald. Jag har ingen samvets kvar. Kanske inte tror att jag är riktigt klok, men jag har inte det. Det är för att han har tagit på sig det på korset. Va? Allt är hopp det här. Han tog på min skam. Jag är räknad som en kung. Jag är ett kungabarn alltså, genom korset. Genom att jag tror på detta. Och genom att Jesus har gjort detta. Och den heliga ande har upplyst mig och Guds ord. Så är detta sanningen. Sanningen ska göra oss fria som vi hörde. Det här är sanningen. Det är det som är sanningen. Det är ju oerhört alltså. Därför på engelska heter det ju inte långfred utan Good Friday. Och det är ju bra för det är Good Friday. Det är den goda fredagen då Jesus dör på korset så att vi ska vara skuldfria och skammen har brutits och allt det här med förkastelse av människor är brutet. Det är helt fantastiskt alltså. Det är det som missionen handlar om. Det är att berätta det för en värld som lever i otro och gudaktighet som vi har i det här landet också. Och den här staden också för den delen. Så är det. Skulle jag inte säga det skulle jag stå och ljuga. Utan det handlar om. Och det är det evangeliet, det är det glada budskapet, Good Friday, som människor ska få ta emot. Och bli frälsta och bli omvända. Ett stygn i hjärtat och dessutom också bli pånyttfödda genom den heliga ande. Och det är oerhört alltså vilket lidande som vår frälsare får gå igenom för att du och jag ska få evigt liv. Och för att vi ska ha en framtid i evigheternas evighet. Det är oerhört alltså. Så dyrbar är du och jag. Alla människor är dyrbara. Sen har vi en del falsk förkunnelse idag också som säger att du behöver inte tro på det här, det fixar sig ändå. Men så det går inte. Har man inte läst Nya Testamentet? Man har inte läst detta. Varför det? Jo, det är för att det handlar också om detta. Att Jesus har gjort det. Att Gud, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Johannes 3:16. Va? Men det måste också tas emot. Det finns ingen automatik i det här. Va? Så här va? Ja, men då spelar det ingen roll. Då gör det ingenting. Det gör det visst det. Det är därför vi håller på med evangelisation och mission. Ska vi sluta med det på en gång? För det är ju meningslöst. Om Herren fixar alltihopa. Det behövs ju inte det. Man måste förstå de här sakerna. Jag hör i Sverige förkunnelse och olika saker. Jag hör mer och mer om det här att det är inte så farligt. Det är enormt farligt. Det är enormt farligt. Vi ska gå till Lukas 23 kapitlet. Och där är ett samtal, ett enormt samtal som bara finns i Lukas evangeliet. Och det är Lukas 23, vers 39. Det är så när de hade piskat Jesus och där de hade satt upp honom på korset så visade det sig att det var två till som hade blivit korsfästa. En till höger och en till vänster. Och varför de har blivit korsfästa, det kan man ju, vet man inte riktigt. Va? Men troligtvis så hade de gjort någon sorts uppror med den romerska övermakten. Mördat kanske några. Det fanns mycket knivmän på den här tiden som kastade kniv på de romerska soldaterna. Va? Därför att det var ockupation och så vidare. Vad de har gjort för någonting i alla fall, så har de blivit alltså dömda till döden genom att korsfästa samtidigt med Jesus. Men de är brottslingar, de är kriminella. De är mördare kanske. Och så kommer det här som Lukas bara har då, i vers 39. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sa: är inte du Messias? Hjälp dig då själv och oss. Det är ett intressant samtal. De kanske ska dö inom en timme. Eller mindre tid än så. Och det är ett intressant samtal som sker. Och ena som sitter på ena sidan säger, han säger det här: är inte du Messias? Hjälp dig då själv åt oss. Han tror inte att det är Messias som sitter där. Han säger: är du Messias? Alltså, det är det, om man säger grammatiskt, det tvekande fallet, alltså irreala fallet kallas för. Alltså, är du Messias då? Hjälp dig då själv och oss. Här har vi alltså det som att, varför skulle han hjälpa? Jo, för att han skulle hjälpa honom. Han utgår hela tiden från sig själv. Och det här är, vad har vi för inställning till Herren? Är vi till för honom? Eller är det så att han ska bara hela tiden uppfylla våra behov? Det är den där ständiga frågan som vi måste ställa oss själva varje dag. Älskar vi Jesus för att han ska uppfylla våra behov? Är han Messias? Eller många människor säger i Sverige så här, i alla fall medelårs och äldre: om Gud finns, då borde han väl ingripa. Det är precis samma fråga som den obotfärdige mördaren, rövaren ställer. Det är ganska intressant. 2000 år senare så är det samma frågor. Va? Det har inte skett så stor utveckling, det kan man inte påstå. Även om vi har mobiltelefoner och massa grejer. Va? Så är det samma människohjärta. Alltså de här brottslingarna som sitter här, vet du vad de representerar? De representerar hela mänskligheten. Vilket sätt då? Inställningen till frälsaren. Inställningen till frälsaren. Är inte du Messias? Är du Messias? Ja, men då kan du ju hjälpa dig själv. Och så hjälper du oss också, va? Det är förskräckligt. Han har ingen insikt överhuvudtaget. Och han kanske har en timme kvar att leva. Hur mycket har vi så i Sverige då? Människor som har kort liv kvar, va? Några ändå inte förstått vad det här handlar om. Det är en katastrof det här. Det är ett stup. Och det är otroligt viktigt att det här är det där det handlar om. Vi ställs inför evigheten när vi ska dö också. Alltså vad är det? Vem tror vi på? Var ska vi hamna någonstans? Vart är vi på väg? De här frågorna måste ställas. Det är inte något fritt valt arbete alltså, utan de här frågorna måste ställas. Det är för att det hänger på evigheten. Vad har vi för inställning och syn på frälsare och Messias? Och då är det ju livsfarligt med förkunnelse att säga att det fixar sig till slut i alla fall. Gud är god, vilket han är. Men han är inte så att han bara skyller över alltihopa om vi tror på det eller inte. För det har med vår också tro att göra. Som är en gåva ifrån honom men som vi får förvalta. Men så kommer den andra brottslingen. Men den andra tillrättavisar honom och sa: frukta inte heller du Gud, du som är under samma dom. Just det, vad har de fått för dom? Jo, de ska snart dö, avrättas med en kvalfull och smärtsam död som korsfästes här. Det är ren sadism sättet att göra det här på. Han säger, men frukta inte du Gud, frukta inte du heller Gud. Ja, vilka var det andra som inte fruktade Gud? Ja, det värsta var ju det att det var dels den romerska överheten men också den judiska överheten. Överste prästerna, fariserna, de fruktade inte Gud för de kände inte igen frälsaren. De kände inte igen honom. Och de hatade dem. Ni vet, det finns olika sorters hat. Men det värsta hatet som finns, det är det religiösa hatet. För det är så fint och gudfruktigt mitt i alltihopa. Men det är ett hat istället för kärlek. Och det var ett enormt hat mot Jesus alltså. Från hela ledarskapet. Både i det judiska och det hedniska ledarskapet. Och därför tog de livet av honom. Men det var inte nederlaget, utan det var segern. För ondskan hade tänkt ut något annat. Och ni vet ju att ondskan använder människor, va? Precis lika som Herren använder människor. Vår dom är rättvis, säger han. Vår dom är rättvis. Att du vet, det som är oss alla människor. Vår dom är rättvis. Egentligen skulle vi alla dömas till den eviga döden. Det är den rättvisa domen. Men ni vet, Herren är också kärlek. Men om man rannsakar sig själv, sitt eget hjärta, det är precis som mördaren säger, vår dom är rättvis. Jag vet att vi har svårt att ta det här, men det är faktiskt det är vår existens. Därför är vi har syndat mot den levande guden. Vi har syndat mot den levande guden. Vi har inte alls levt som han vill att vi ska leva. Va? Så domen är rättvis. Och när det går upp för en som människa, då blir det helt fantastiskt att det finns förlåtelse, att det finns försoning, att det finns en levande Gud som älskar män. Jag tror på frälsare. Det är helt fantastiskt alltså. Det är då det händer något. Det händer ju ingenting före. Ja, det var en intressant åsikt. Nej, men det är ju helt fantastiskt det här alltså. Vi får vad vi har förtjänat, säger han. Vi får vad vi har förtjänat. Därför sitter vi, ska snart dö nu, inom en halvtimme. Vi får vad vi förtjänar. Så är det. Så är det med hela mänskligheten. Men han har inte gjort något ont. Nej, han som sitter i mitten har inte gjort något ont. Han är ren. Han är fläckfri. Han är rättfärdig. Han är allt. Det är för att han är Gud och människa samtidigt, va? Han sitter där, helt oskyldigt dömd av sina älskade barn som han kommer att dö för nu. Alltså. Va? Men så kommer det till den här bönen, den här fantastiska bönen som skingrar mörkret och som bryter rakt igenom domen, rakt igenom alltihopa, som är ljuset i mörkret, som är nåden mitt i den kompakta hopplösheten. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike eller med ditt rike. Vet, det här är bönen. Den här bönen, den älskar här. Det här är en bön som öppnar hans hjärta för människorna. Det här är en bön som gör att det blir förvandling. Och den förnuftige säger naturligtvis, ja, men de har ju bara en halvtimme kvar att leva. Ja, men det har inte med det att göra. Och så kommer svaret. Svaret som förvandlar allt. Då säger jag, amen, jag säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Direkt. Kommer snart att dö. Och då kommer han att få följa med Jesus till paradiset. Han kommer att vara där tillsammans med honom i evigheters evigheter. All skuld blev försonad. All skuld blev betald. All skuld blev förlåten. Vad han än hade gjort. Och därför finns det inga hopplösa människor. Hur eländigt de har gjort och hur hemskt de har levat. Det finns många förlorade söner och döttrar, vet ni, i det här landet. Men när de kommer tillbaks till fadern, då kommer han och klä dem också. I rättfärdighetens mantel, med Jesu rättfärdighet. Det är de som ska komma tillbaks. Och då ska vi vara glada när de kommer. Ska vara glada. Varför ska vi vara glada? Ja, därför att det kommer människor som har tagit emot Jesus och de vill ha vägledning. Att leva som lärjungar och leva. Då får vi inte bli som hemmavarande sonen. De säger att jag har inte fått någonting. Så han bara, vi har varit ingenting, va? Nej, men han frågar ju aldrig. Han tog ju inte ut någonting. Han gick inte till faren och sa, jag vill också ha en fest. Utan han levde ju som en slavarbetare. Tyvärr finns det kristna i det här landet som lever så. De lever som slavar istället för fria. För att de tror att hela tiden det är en plikt uppfyllelse att leva med Herren. Men det är nåd. Det är nåd alltså, och det är också någonting som befriar, för sanningen ska göra er fri. Jag tycker, wow, det är helt fantastiskt det här alltså. Det är enormt alltså. Det är fantastiskt alltså. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och han kommer att klära i honom i Kristi rättfärdighet, en botfärdig rövare på korset. Och de kommer få leva i evigheters evighet. Helt fantastiskt. Det här var den första, bland de första som fick vara med honom direkt. Intressant, han har inte gått någon teologisk utbildning heller. Och inte har han gått någon stor pastorsutbildning heller. Utan han fick följa med Jesus inom en halvtimme. Så ser Herren på saker och ting. Han ser på ett annat sätt. Han ser till hjärtat. Här var någon som står. Jag är dömd av rättvisa. Va? På grund av rättvisa att jag sitter här. Men jag ber dig Herre. Tänk på mig. Och Jesus bara. Nu ska du med. Ja, så är det. Samma som han sa till förlorade sonen. Ja, jag har brutit med det. Ja, men nu, du var död men du är levande nu, säger Herre. Klä på honom och slakta den gödda kalven och allt upp när den förlorade sonen kommer. Wow! Ska vi gå till Hebreerbrevet? Hebreerbrevet 11. Och vi ska titta här, 11 kapitlet i 33 versen. 33. Är det trons människor som det här handlar om? Och här har Paulus räknat upp nu olika gestalter i gamla förbundet. Och det på olika sätt. Det var Moses, det var David och så vidare, va? Och i 33, genom tro besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfylla, täppte till lejonskap, släckte rasande eld och undkom svärdsregn. Det var svaga men blev starka, det var väldiga i strid och blev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda i en uppståndelse. Det här är fantastiskt, det är trons människor, det är seger. Va? Det är Eli och Lisa som det också handlar om här. Att de fick tillbaka, de bad för deras änkan i Schwatz som Elia bodde och så sonen kom tillbaka. Ja, och Elisa bad för den här andra kvinnan så hon fick en sonen tillbaks också, va? Och det finns mer det här med uppståndelse, det var seger, det var satt på kungapalats och så vidare. Det här är trons människor. Men problemet är att kapitlet slutar inte där. Det finns en annan sida också. Andra torterades. Och det vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag. Även bojor och fängelse. Det blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn, getudar, led brist, blev pågade och misshandlade. Världen förtjänar inte att hysa dem. Det irrar omkring i öknar och berg och grottor och hålor. Vad är det för några? Ja, trons människor. Nej, men för Herren ser på ett annat sätt. Ja, men det här. Alltså, det här är ju människor. Varför fick de lida sig? Det är för att de tror på Herren. Tror på Herren. Misshandlare. Det är de flesta människor i världen idag som blir misshandlade och förföljda och dödade, det är faktiskt kristna människor runt om och världen. Det är trons människor. De gav inte upp, de kompromissade inte med sin tro, va? Och därför blir det så här. Förföljda av släktingar, förföljda av i samhällen och så vidare. Det är för att de har tagit emot Jesus som sin personliga frälsare. Vi har det inte så här, men vi vet inte hur det blir. Nej, det vet vi inte. Vi ska inte springa runt och tro att det kommer att fixa sig det mesta. Det finns ett hat i det här landet också, ett religiöst hat. Gång på gång så visar sitt fula tryne på olika sätt, va? Baktaleri av kristna, det kan man ju stå ut med, ja, visst. Och så här, och förföljelse, en del får inte ha vissa arbeten och så vidare i det här landet idag, därför att de tror på Jesus och bekänner Jesus, va? Ja, och då kan man säga, men vi är inne i det som beskrivs här om trons människor. Det finns segrar, det finns väckelse, jag tror helt på väckelse i det här landet, men det finns också förföljelse, inte bara Afrika, Asien och Sydamerika som det sker. I Indien så har vi alltså militanta hinduer som alltså förföljer kristna. För att inte tala om i den muslimska världen, där människor blir förföljda på olika sätt. Men vad händer då? Det blir väckelse. Det blir tvärtom. Det blir fler som kommer till tro. Så var det i den första tiden. Och så kommer det att vara i den sista tiden innan Jesus kommer åter. Kommer vi på samma sätt nästan, så. Varför det? Jo, för han vill ha en brud som är smyckad för det hebreiska bröllopet. Och dessutom så ska det vara få som åker ner för stupet. Därför kommer väckelsen. Därför att det ska vara få som åker ner i stupet. Därför blir det väckelse. Därför att Gud är god. Och han vill att människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Gång på gång så skäller han ut detta. Och de människor idag, de lever sorglösa liv. De har sin villa, Volvo. Och tror att det är rätt vad som händer saker och ting. Pang, säger det. Det kan vara någon som blir svårt sjuk. Det kan vara någon som blir död. Man kan råka ut för det ena och det andra. Då växer ibland saker och ting. Va? Då är det dags att gå till skaparen. Till frälsaren. Va? Eller också kan det vara saker som bara händer i livet. Omständigheter som förändras. För sparken från ett arbete. Eller vad det nu kan vara. Ja, vad händer? Då börjar man kanske med fundera. Allt var ju så fint och det gick så här. Och det fungerar. Och så börjar ingenting att fungera. Men då kommer här i heliga anden med ett besök. För det är där det handlar om. Jag säger inte att saker och ting händer alltid kommer från Gud igen. Men han använder det så att människor ska nå honom och han ska nå dem genom den heliga ande. Så ser det ut. Och fast alla hade fått vittnesbörd att de trodde fick de inte det som var utlovat. Nej, till Gud har förutsett något bättre åt. Först tillsammans så ska de nå målet. Men de trodde, Abraham trodde, därför gick han till Kanaans land. Mose trodde, därför fick han leda folket. Va? David trodde, fast han inte var Guds bästa barn. Det är många exempel på det här, va? Paulus, som själv var en, han hatade ju dem. Han var ju en mördare i mentalt. För han hade tänkt ta livet av dem i Damaskus och föra dem till Jerusalem och de skulle ställa sig för domstol. Va? Och han tyckte det var bra att Stefanus blev stenad. Och så kommer han på väg till Damaskus. Vad händer då? Jesus kommer över honom. Det var helt oväntat. Och så säger han så här. Säger Jesus, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och då svarar Saul, vadå, hur kan jag förfölja dig? Har ni tänkt på en sak? Att när kristna troende på Jesus blir förföljda så är det att förfölja Herren själv. Så fungerar det. Han identifierar sig med de som var förförda och som Saul alltså var ute efter. Och han identifierar sig. Och han identifierar sig med sin levande församling. Så är det med Herren. När det blir förförda och baktalade så ska man veta vem är det man baktalar. Vem är det man förföljer? Jo, det är Herren själv. För han har identifierat oss med oss. Vi är hans kropp och han är huvudet, va? Glöm aldrig det. Att det är på det sättet. Det är så det är i Guds rike, alltså. Så ska vi ta några verser i 12 kapitlet. Maning till uthållighet. Första versen. När vi alltså har en så stor sky av vittnen, och det är det som han har räknat upp i 11 kapitlet. En så sky vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Så låt oss lägga av allt upp det. Varför är jag? Jag hade försonat allt på korset. Vi är befriade. Alltså som kristen så är man befriad. Man är ingen slav. Vi är kristna slavar, men det är ju befrielse. Det är precis tvärtom. Är man världens slav så är man slav. Men är man Kristus slav så är man befriad. Man är befriad slav i honom. Det är helt fantastiskt. Vi är kungar och drottningar. Vi är alltså, han har utsett oss till det. Vad du ser i spegeln när du kommer hem? Du ser en kung och en drottning. Det är ju helt fantastiskt i Jesus Kristus. Ja, men säger du, jag ser ju äldre ut än för ett år sedan. Ja, det är ju sant i och för sig. Nu ska du inte glo på om du har rynkor i ansiktet, utan du ska se. Alltså, vem är det? Jo, det är en kung och en drottning som ska ärva det eviga riket. Ja, men ni förstår, det här kan man ju dansa. Det är ju helt fantastiskt. Wow, det är helt fantastiskt. Det är som en tant åt mig. Det låter för bra för att vara sant. Ja, men det är ju sant. Det är, helt, det är enormt alltså. Det är ju det det är. Det är inga myter och sagor. Så löpa uthålligt det lopp som vi har framför oss. Varje kristen människa har ett lopp att löpa. Tillsammans med Jesus Kristus. Och låt oss ha blicken, vadå? Fäst vid Jesus. Det är där det handlar. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Så det är det här som kommer tillbaks i hela Nya Testamentet och gamla också, även om det står Jesus där. Så är det faktiskt att det är han som är i centrum. Och det är så att Luther, han sa så här 1500-talet, att Jesus Kristus är Bibelns kärna och stjärna. Han är stjärnan som lyser i skrifterna, men också centrum i skrifterna, kärnan alltså. Det är det här. Och det här är viktigt att hålla fast i den tid vi lever i nu. För det finns så mycket konstigheter. Och det är hela tiden synkretism, alltså religionsblandningar på olika sätt. Men det är Jesus som är den enda frälsaren. Det är ett privilegium att få tillhöra honom. Ja visst, tar de framgång. Det är den stora framgången att få tillhöra Jesus Kristus. Ja, men mitt liv är inte så lyckat. Nej, men du är lycklig därför att du tillhör Jesus Kristus. Det är där det handlar om. Det är ingen som har det så bra som en kristen människa. Alla andra har det sämre. Ja, men det är så. Ja, men jag har ju aldrig haft någon framgång, inte har tjänat mycket pengar. Men du är lycklig för du tillhör Jesus. Naken kom jag ur, min moders sköt och naken ska jag gå graven, skriver Guds man en jobb. Ja, men så är det. Men vi klädda Kristi rättfärdighet och vi våra kroppar läggs i graven, så ska vi uppstå i evigheters evighet och leva med honom. Helt fantastiskt alltså. Vilket privilegium. Sitter många kristna hemma och ojar sig hela tiden. Och säger, oj, 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 hur ska det bli? Hur ska det sluta? Men det vet vi ju. Kommer bli bra. Hur ska det sluta? Den här världen är förgänglig och den kommer att dö. Ja, det kan man säga. Här är rum som vin och som vatten. Det är ljus och det är mörker. Det är blandat gång på gång. Va? Men det kommer en ny himmel och en ny jord som är smyckat för det himmelska bröllopet. Alltså det är ju det som kommer. Helt nytt, det är rättfärdigt en bo. Och det vi ska vara tillsammans med Jesus i evigheternas evighet. Och det är vår framtid. Det är vår framtid. Och du vet, när en kristen dör så har han det sämsta bakom sig och det bästa framför sig. För en som inte är troende så är det precis tvärtom. Då har man det bästa bakom sig och det sämsta framför sig. Så är det. Det är allvarligt här. Så det ligger till på det sättet. Som istället för den glädje som låg framför honom utstår korsets lidande. Utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds nåd. Som utstod korset utan att bry sig om skammen. Han bryr sig inte om skammen. Det är för att han har tagit på sig din och min skam. Och han sitter nu på faderns högra sida i himlen. Vad gör han där? Han ber för oss. För han är också den store bedjaren. Han ber för oss. Vi sitter här. Har ni tänkt på att Jesus ber för oss medan vi sitter här? Va? Det är ju helt fantastiskt. Det är ju enormt alltså. Jag och fadern är ett, säger Jesus. I Johannes 17 kapitel. Jag och fadern är ett och vi ska komma och ta vår boning i er. Vadå? Genom den helige ande. Så bor Gud i oss. Genom den helige ande. Det är ju helt fantastiskt. En levande Gud bor i mig och bor i dig. Att han har, hur kan han välja ett sånt, sådana människor som ni och jag? Men det beror på nåden. Det beror på nåden. Vi är egentligen dömda och så bor han i oss. Och han har upprättat oss och frisagt oss helt och hållet. Det är enormt. Och när jag ligger och sover hemma och snarkar, vad händer då? Ja, min fru vaknar. Men det är bara så. Att när jag snarkar så ber den helige ande. Det står så i Romarbrevet 8. Att han ber så som Herren, Fadern vill att du ska be. Och även när vi inte ber så ber anden i oss. Det är ju helt fantastiskt alltså. Vi måste få klart. Vad säger Guds ord för någonting? Jag läste, ja vad bra det står. Men det är ju helt fantastiskt alltså. Det här är ju livet. Det är livet alltså. Livet över liv. Tänk på honom som måste utstå, uthärda som fiendskap från syndare. Annars tror ni att tappa modet. Tänk på honom. Se på trons upphovsman. Då tröttnar vi inte och tappar inte modet. Vi tappar inte modet. Varför det? Vi ser på trons upphovsman. Och han har tagit på sig allt och han är uppstånden. Han är en levande Gud. Och han har sänt sin heliga ande, hjälparen, livgivaren, sanningens ande. Som ska vara hos oss för alltid till han kommer tillbaka. Helt enormt alltså. Och varje väckelse som kommer har med den heliga ande att göra. Han väcker upp människor alltså. Tänk när det blir fullt här. Ha? Vad ska vi göra då? Vad tror ni? Vi måste be den helige ande om hjälp. Hur ska vi göra nu? Nu tar han de människor som ser ut som här kommer hjälpa mig. Ja, men då får man ju... Han kommer inte att skicka villägarna först, det kan jag berätta för. Nej, de kommer sist. Utan de som kommer först, det är folk som har lite problem både här och där, va? Varför det? Ja, för de vet att det finns inga alternativ. Här är det helige ande kommer upplysa dem. Det finns inga alternativ och därför kommer han att sända dem först. Ja, det är så det fungerar. De som tror att de har det bra, de kommer sist. För då måste han ta av dem det också så de kommer. Och det kommer han att göra. För att, ni vet, välfärden. Det är inget fel på välfärd. Gud vill välsigna om vi gör. Men ni vet, välfärden har blivit en avgud i det här landet. Man tillber att ha det bra på det materiella planet. Och därför söker man inte Herren. Och ändå så blir det fler och fler människor som kommer in i psykisk obalans. Hela tiden i det här landet. Det är något som inte stämmer. Varför det? Jo, rötterna avskurna. Med den levande guden. Men ni vet att de här rötterna måste växa igen.
så att det blir liv. Och det är den helige ande som ger saven till att växten ger liv igen. Vet du? Och det är Herren som ligger bakom. Halleluja!
Sen det blir väckelse, så får vi jobba dygnet om. Ta hand om mig. Hon får med 2:30 och ringer på dörren.
Jag bara upplever att du ska prata om Jesus.
Ja, du får komma igen 9, för då har vi kontorstid. Nej, men det går ju inte. Va? Ja, men jag har ledig dag idag, så det går. Nej, men det går fucka inte så. Den är väckelse. Så var det på 1800-1900-talet. Det var dygnet om. Jag menar, de här husen, varför de byggdes de? Är det för väckelse? Folk är, de vill hålla på igen. Jag vet, är man hungrig då vill man ha mat, va? Men är man mätt då vill man inte ha någonting. Är man törstig då vill man dricka, va? Är man otörstig, va? Då vill man inte ha någonting. Då gäspar man åt alltihopa. Kan inte ha någonting. Men du vet att ju mer man med Jesus gör en helig ande, ju hungrigare blir man att få mer av honom. Alltså. Det tar aldrig slut. Det bara fortsätter tills han tar hemmen innan han kommer hem. Om man kommer före eller efter, tar vi hem oss. Så är det. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för försoningen. Och vi tackar dig för att du är en levande Gud, Herre. Vi tackar dig att det är Good Friday och påskdagen då du blev levande, Herre. Vi tackar dig, och vi tackar dig för pingstdagen. Och vi inte bara firar utan lever i den heliga ande, Herre. Lovat var det till dig. Vi ber, Herre, kom heliga ande och bara fyll oss med dig, Herre. Fyll oss på nytt varenda dag. Fyll oss, Herre, med ditt liv. I Jesu Nazarens namn. Amen.